السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. Vi fortsätter idag inshallah och ta'ala att gå igenom Riyad al-Salihin. Och det här är sista lektionen i Kitab al-Bab al-Muraqaba. Kapitlet om att Allah subhanahu wa ta'ala är medveten och ser oss. Och författaren, rahimahullah, börjar med att nämna en athar. En berättelse eller ett uttalande från en sahabi. Och det är Anas ibn Malikin radiyallahu anhu. Och här så säger Anas radiyallahu anhu: Innakum lata'amaluna a'amalan hiya adakku fi a'yunikum mina sha'ri. Kunna na'udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mina al-mubiqat. Här så säger Anas radiyallahu anhu: Ni gör idag gärningar som ni ser att vara tunnare eller lättare än ett hårstrå. Men på profetens tid, alaihissalatu wassalam, så ansåg vi dessa gärningar vara från dem som får människan att gå under. Och denna berättelse finns i Bukhari. Så här nämner Anas radiyallahu anhu, och Anas var från dem, en av de sahaba som levde längst efter profeten Muhammed, alaihissalatu wassalam. Och här tilltalar han ett folk som levde så nära sahaba radiyallahu anhu. Och så nära profetens tid, alaihissalam, att de har börjat ta lätt på synder. De tar så lätt på vissa synder att de ser dem som ett litet hårstrå, lika lätta som ett hårstrå. Men samma synd sågs på profetens tid, alaihissalam, av sahaba som någonting som fick en person att gå under. Muhlikat, en imubiqat. Någonting som fick personen att förgöras, att gå under. Och den här hadithen bevisar faran av att ta lätt på synder. Eller istighfaf bidhunub. Att ta lätt och förringa synder. Att se synder som någonting litet. Som någonting betydelselöst. Någonting som är oviktigt. Och det här är tyvärr någonting som har blivit vanligt, speciellt i den här tiden. Genom om det var vanligt för 1300 år sedan, vad ska vi då säga idag? Hur många människor tar inte idag lätt på att handla med ränta? Hur många tar inte lätt på att raka skägget, lyssna på musik, försena bönens, försova sig till bönen med flit? Hur många kvinnor tar inte lätt på att inte klä sig islamiskt, att gå ut utan hijab, att sminka sig, att sätta på sig parfym, att resa utan mahram och liknande saker? Det ses idag som någonting vanligt. Och den som kommer och säger vad islam har sagt anklagas för att vara extrem och hård. När du kommer och säger att det här är någonting som islam har gjort haram, så bemöts man av att du är hård, du är extrem. Varför överdriver du för? Gör som alla andra. Vi lever i 2000-talet. Jag vet inte vad folk kommer med för dumma ursäkt. Och alla de här ursäkterna kommer inte gynna framför Allah subhanahu wa ta'ala. Så man ska akta sig för att se ner på synder. Och att se ner på en synd, även om den är liten, gör synden till stor. Vi har stora synder och vi har mindre synder. Men att se ner på en liten synd och tycka att den är okej, bara den gärningen är en stor synd. Och ulema nämner också el-istimrar, el-mudawama. Att konstant göra samma små synder gör dem också till stora. För det betyder också att man inte bryr sig om den här synden. Man tycker att den är någonting oviktigt. Och lyssna på denna affär som berättas från Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Och denna finns också i Bukhari. Här så säger Ibn Mas'ud radiyallahu anhu: Han sa: Inna al-mu'min yara al-dhunub ka'annahu qa'id tahta jabal yakhafu an yaqa' alayh. Den troende ser sina synder som ett berg över sitt huvud som han fruktar ska falla på honom vilken minut som helst. Medan syndaren ser sina synder som en fluga som flyger förbi näsan och han bara viftar bort den. Så här har vi al-mu'min och al-fajir. Syndaren och den troende. Den troende är rädd. Han är rädd för Allah subhanahu wa ta'ala. Han är rädd för Allahs straff, Allahs vrede, Allahs förbannelse. Även om det är små eller stora synder. Medan hycklaren och syndaren inte bryr sig. Han bara viftar bort dem och fortsätter att synda. Innan han ser ner på synderna. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som gav de finaste av liknelser, gav oss en vacker liknelse som handlar om de små synderna. Och han kallar dem för muhaqqirat idh-dhunub, de synderna som folk ser ner på. Han sa i denna hadith som berättas av Sahel ibn Sa'd radiyallahu anhu, så säger han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: iyyakum wa muhaqqirat idh-dhunub. Jag varnar er för de små synderna, eller de synderna som man ser ner på. För liknelsen av de små synderna är som ett folk som slog läger i en dal. Och de började samla ved. Varje person hämtar en liten pinne. Och till slut fick de ihop tillräckligt med ved för att göra en stor eld och baka sitt bröd. Och så sa han: och de små synderna, när de drabbar människan eller när han straffas för dem och ställs till svars för dem, så kommer han att gå under. Och denna hadith finns i Ahmed, och ulema säger att den är autentisk. Så här nämnde profeten alaihissalatu wassalam att liknelsen av dessa små synder som man ser ner på är som liknelsen av små pinnar. En pinne kan inte göra en stor eld, eller hur? Kan du göra en eld och baka bröd av en pinne? Nej, du behöver flera pinnar, eller hur? Och samma sak är det med små synder. En liten synd kanske inte är det som förstör dig eller ger dig ett hårt hjärta eller tar dig bort från Allah subhanahu wa ta'ala jättemycket. Men när de blir många och samlas på varandra och människan inte gör toba och inte vänder sig tillbaka till Allah, för han tycker inte att de här synderna är så allvarliga, så han bara fortsätter utan att känna ånger i sitt hjärta och samla på sig synd efter synd efter synd efter synd. Och här nämner ulema också att synder leder till andra synder. Små synder kan leda till stora synder. Precis som goda gärningar kan leda till andra goda gärningar. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى. Allah kommer att öka dem som har fått vägledning i vägledning. Men när du gör en god gärning, Allah subhanahu wa ta'ala öppnar dörren till andra goda gärningar. Och när man faller in i en synd, man kanske tänker, jag ska bara göra den här lilla synden. Och sen helt plötsligt så har du fallit in i andra stora synder utan att du vet om det. Eller hur? Och det är ofta så det börjar. De som har gjort stora synder började oftast med små synder. Som vi nämnde, personen som kanske faller in i zina. Det började inte med att han bara hoppade i sängen med en kvinna. Det började med att han chattade på Facebook. Det började med att han började smsa. Han började kanske kolla på henne, träffa henne, fika och så vidare. Oskyldiga möten. Ja? Och sen slutade med haram. Så små synder kan leda till stora synder. Och därför ska muslimen vara på sin vakt och vara försiktig och akta sig för dessa små synder. Och som Ibn Uthaymin och ulema nämner, att se ner på synder är ett tecken på svag iman. Att tänka att de här är inte farliga. Ja, jag är säker, jag är stark muslim och så vidare. Det här är ett tecken på att man är en svag muslim. Men att vara rädd för synder är ett tecken på att man är en stark muslim. De troende fruktade sina synder och trodde att de hade gått under när de gjorde en synd. Till skillnad från folk idag som känner sig säkra. Och det är väldigt, väldigt farligt. Sen nämner författaren en hadith som berättas av Abi Huraira radiyallahu anhu, att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: inna Allah ta'ala yaghar wa ghiratullahi ta'ala an ya'ti al-mar'u ma harrama Allah alayhi. Allah den högste yaghar, och ordet yaghar kan översättas till är svartsjuk, känner hat. Och Allahs ghira är att en person, eller yani finns då en person gör det som Allah har förbjudit. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och Sheikh Uthaymeen rahimahullah nämner i förklaringen på den här hadithen. Och han säger att Allahs rira, en svartsjuka, är en egenskap som är på riktig. Vi förvränger inte den här egenskapen. Men att Allahs rira, hans svartsjuka, inte går att likna vid människans svartsjuka. Hos människan kan det vara en brist, kanske på vissa sätt. Ibland kan det vara en brist, men ibland är det också en fullbordig, en komplett egenskap. Det är en bra egenskap, rira i islam. Att man inte känner sig likgiltig, utan man känner hat och avsky när nära och kära kanske gör skamlösa gärningar. Så känner man hat och avsky och är ni svartsjuka. Varför gör han den här saken för? Det här borde han inte göra. Medans att vara likgiltig är en brist. En person som inte bryr sig om vad hans dotter gör, vilka killar hon går med och vad hon gör med killarna. En man som inte bryr sig om hans frus klädsel och att hon sitter och skrattar med män och skakar hand med män och så vidare. Det här är en man som inte har någon rira. Han har ingen svartsjuka. Och det är väldigt, väldigt dålig egenskap i islam. Och en person som har noll rira kallas för dayuf. Och det är väldigt ett grovt ord på arabiska. Ett dayuf, en person som är helt känslokall och likgiltig med vad hans familjemedlemmar gör för någonting. Så Allah subhanahu wa ta'ala har en rira. Och Allahs rira är mot dem som faller in i det som Allah har förbjudit. Och han nämner här att Allah subhanahu wa ta'ala har förpliktigat vissa saker för muslimerna. Allah har gjort vissa saker obligatoriska för muslimerna. De är skyldigheter. Och det är saker som gynnar oss i detta liv och i nästa liv. Och Allah subhanahu wa ta'ala har gjort vissa saker haram. Och det är saker som skadar människan i detta liv och i nästa liv. Det finns inget gott i dessa saker. Och Allah subhanahu wa ta'ala skadas inte om vi faller in eller vi gör de saker han har förbjudit. Utan det är vi själva som skadas av detta. Så Allah subhanahu wa ta'ala ogillar att vi gör de saker han har förbjudit. Och känner den här rira när vi gör de saker han har förbjudit. Och så säger Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah att från den värsta formen av saker Allah har förbjudit, där riran är som starkast, är zina, otukt. Och därför så sa profeten alaihissalam: "Ma ahadun aghyaru min Allah an yazni 'abdahu aw yazni amatahu." Ingen har mer rira än Allah att en tjänare eller en kvinna ska göra zina, begå zina, alltså otukt. Det här är de värsta, eller en av de värsta former av stora synder. Och därför har Allah subhanahu wa ta'ala förbjudit zina i alla dess former. Och han har också förbjudit det som leder till zina. Då Allah säger: "Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Ni får inte närma er zina. Ni får inte ens komma nära zina. Det är en fahisha. Det är en skamlös gärning, en vidrig gärning. "Wa sa'a sabila." Och ett ont och smutsigt levnadssätt. Att leva på det här sättet. Så Allah subhanahu wa ta'ala känner rira, eller har rira, då människan faller in i de saker han har förbjudit. Och speciellt om människan faller in i zina. Må Allah subhanahu wa ta'ala skydda oss.
Ja.
Sen nämnde författaren en väldigt mäktig hadith. En väldigt, väldigt lärorik hadith. Som är en berättelse. Och i denna hadith berättar Abu Huraira radiyallahu anhu att han hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga att tre personer från Bani Israel. Den här berättelsen handlar om tre personer från Bani Israel. Den ena var Abras. Han hade en hudsjukdom, spetälska. Den andra personen var Aqra. Han var flintskallig. Och den tredje personen var blind. Tayyib. Och Allah subhanahu wa ta'ala ville pröva dem. Allah ville pröva dem. Så han skickade en ängel till dessa tre människor. Och denna ängel kom i skepnaden av en människa. Så ängeln kom till personen som hade hudsjukdomen. Och han sa, vad önskar du mest av allt? Och mannen sa, en vacker hud och vacker hudfärg. Taib, vacker hud och vacker hudfärg. Och att Allah, eller att den sjukdomen som drabbat mig ska försvinna. Den sjukdomen som äcklar folk, sa han. Som har fått folk att äcklas av mig ska försvinna. Taib. Och då så strök ängeln över mannen. Och sjukdomen blev frisk, eller sjukdomen försvann. Han fick vacker hud och vacker hudfärg. Och då så sa ängeln till mannen, vad önskar du mest för egendom? Vad vill du ha mest för rikedom? Och då så sa mannen, el-ibel, kameler, eller kor. Han som berättar hadithen tvivlar. Men det som verkar vara mest korrekt är att han önskade sig kameler. För den andra personen önskade sig kor. Så han önskade sig kameler. Och han fick en havande kamel som hade ett barn i magen. Och då så sa ängeln, barakallahu laka fiha. Må Allah välsigna dig i den här kamelen. Och sen gick ängeln till personen som var flintskallig. Och han sa, vad önskar du mest av allt? Och då så sa mannen, vackert hår. Och att Allah ska, eller att den här saken som äcklar folk ska tas bort från mig. Och då så strök ängeln över honom. Och han fick vackert hår. Och han frågade honom samma fråga, vad önskar du mest av allt för egendom? Och då så sa mannen, kor. Och mannen fick kor, eller han fick en ko som också var havande. Och så gjorde ängeln dua och sa, barakallahu laka fiha, må alla välsigna den här kon. Och sen gick han till den blinde mannen och frågade honom, vad vill du ha mest av allt? Och då så sa mannen, att Allah ska ge mig tillbaka synen så att jag kan se folk. Tänk på att de andra två, de sa inte Allah. De sa bara att den ska bort, sjukdomen ska bort. Blinde mannen sa att Allah ska ge mig tillbaka synen så att jag kan se folk. Han sa inte heller att vacker syn eller något, utan bara att jag kan se folk. Han var mera ödmjuk. Så ängeln strök över hans ögon och mannen fick tillbaka synen bi'idhnillah. Och han frågade honom, vad vill du ha mest av allt för rikedom? Och då så sa mannen, jag vill ha får. Och han fick ett havande får, eller namn, lamm. Och då så... Så gjorde ängeln dua och han sa, barakallahu leka. Må Allah välsigna dig i det som du har fått. Så alla tre personer blev väldigt rika. Alla de här tre djuren fick massor med föl och små killingar och så vidare. Så pass att de sa att det fyllde hela en hel dal. Alltså hundratals, som inte tusentals djur. Som han alla. Och vad hände sen? Sen kom ängeln tillbaka. I skepnaden av en person som hade... spetälska, som hade en hudsjukdom. En han kom och såg ut så som den första personen såg ut. En är fattig och sjuk på huden och en person som folk inte vill vara nära. Och så säger han till den här mannen, jag är miskin, jag är fattig, jag har ingen chans att komma hem, jag är på resande fot, jag behöver någonting som kan ta mig hem. Kan du inte hjälpa mig idag? Alltså jag har ingen som kan hjälpa mig idag förutom Allah och sen dig. Så jag ber dig med han som har gett dig den här vackra huden, den här fina färgen och all denna rikedom, att du ska ge mig en kamel som kan ta mig hem. Taib. Vad säger mannen då? Al-huquq kathira. Jag har många skyldigheter. Alltså jag har många utgifter. Tänker han har fått en hel dal med kameler. Han ljuger, han har inga utgifter. För han säger här, jag har fått en hel, alltså jag har många utgifter och många att ta hand om. Och då så säger ängeln och påminner honom, han får en chans till. Det är som att jag känner igen dig. Är inte du den där personen som förut var spetälsk? Och Allah gjorde dig frisk. Och Allah gav dig alla de saker som du har fått. Och då ljuger mannen igen och säger, de här pengarna och denna rikedom har jag bara ärvt från mina förfäder. Och då så säger ängeln, om du ljuger må Allah ta ifrån dig allt du har fått och göra dig till den du var innan. Om du ljuger må Allah ta ifrån dig allt du har fått och göra dig till den du var innan. Och sen gick han till mannen som fått tillbaka sitt hår. Och samma sak där, han kommer i skepnaden av en person som inte har hår på kroppen och inte ser så bra ut. Och sa samma sak till honom. Jag är miskin, jag är fattig, jag är på resande fot, jag kan inte ta mig hem. Snälla, kan jag få en ko? Och mannen säger samma sak. Nej, jag har många utgifter och många att ta hand om. Jag kan tyvärr inte hjälpa dig. Och han påminner honom också. Är inte du den personen som förut inte hade hår och folk vill inte ens komma nära dig? Och du var fattig och Allah gav dig allt det här. Och då säger mannen nej, jag har ärvt det av mina förfäder. Och då gör han dua mot honom också och säger, om du ljuger må Allah ta ifrån dig detta och göra dig till den du var innan. Och så går han därifrån. Och sen kommer han till den blinde personen. Och han kommer som en blind man. Och han säger, jag är miskin, jag är fattig, jag är på resande fot. Och jag har ingenting, eller ingenting som kan ta mig hem. Och jag har ingen att vända mig till idag förutom Allah och sen till dig. Och jag ber dig, jag ber vid han som har gett dig tillbaka synen. Alltså jag ber dig vid Allah att du ska hjälpa mig. Du ska ge mig ett lam som kan hjälpa mig att ta mig hem. Och då så säger mannen, till skillnad från de andra, han sa, jag var blind men Allah gav mig tillbaka synen. Så ta vad du vill och lämna vad du vill. För wallahi la ajhaduka al-yawm bi shay. Jag kommer inte stå i vägen för någonting idag. Ta hur mycket du vill. Ja? Och en annan riwaya, la ahmaduka al-yawm ala shay. Yani, jag kommer inte tacka dig för att du tar mindre, utan jag blir snarare glad om du tar mera. Ta hur mycket du vill. Subhanallah. Och då så säger ängeln, amsik malak. Behåll dina pengar. För att ni har alla prövats. Allah är nöjd med dig. Och han är arg på de två andra. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och det finns många lärdomar i den här hadithen. Den första lärdomen är att Allah subhanahu wa ta'ala prövar folk med gott och ont. Med svåra tider och goda tider. Med hälsa och sjukdom. De blev prövade med sjukdom, eller hur? I början, alla tre. Och sen blev de prövade med hälsa. De blev prövade med fattigdom. Och sen blev de prövade med rikedom. Och vad är det som åligger människan när hon får gåvor och hälsa från Allah subhanahu wa ta'ala? Vad är det man ska göra för någonting? Shabab. Man ska vara tacksam. Man ska vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Säg alhamdulillah som har gett mig allt det goda jag har fått. Alhamdulillah som har gett mig hälsa. Alhamdulillah som har gett mig den här kroppen, den här synen. Att jag har gett mig den här rikedomen som jag har. Man ska vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Och man ska använda det goda man har fått i det som alla tycker om. Och man ska dela med sig till andra. Eller hur? Och dessa människor borde ha fått en tankeställare. Att jag var likadan förut, han är likadan som jag var förut, jag borde hjälpa honom. Men istället blev de högmodiga och vände sig bort. Och det här är tyvärr det vanligaste. Att folk som blir rika glömmer bort Allah subhanahu wa ta'ala. Kommer långt bort från Allah azza wa jalla. Och det är sällan du ser någon som är rik, har mycket pengar och håller fast vid islam som man ska göra. Och även vissa som är religiösa, men de kanske har gått vilse och tillhör någon konstig sekt eller grupp eller någonting sånt. Och det finns sällan någon som är rik och följer enligt den rätta förståelsen av islam. Men alhamdulillah, det finns. Det är också viktigt att erkänna och det goda man har fått av Allah subhanahu wa ta'ala. Eller i'tiraf. Att säga alhamdulillah, det här fick jag av Allah. Och inte säga som mannen, det här fick jag av mina förfäder. Och ljuger. Och samma sak gjorde Qarun. Som fick så mycket rikedomar. Han sa, det här är mina pengar och jag har tjänat dem på grund av mig själv och så vidare. Han tillskrev inte till Allah subhanahu wa ta'ala. Utan han var otacksam. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i början på surat Ibrahim, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Att då eran herre ropade ut att om ni tackar mig så kommer jag att ge er mera. Men om ni är otacksamma så är mitt straff hårt. Så vad är belöningen av att tacka Allah subhanahu wa ta'ala? Att vara tacksam i sitt hjärta, tacksam med sin mun och tacksam i hur man hanterar de gåvor man har fått. Belöningen är la'azidannakum, att Allah kommer att ge en mera. Och här säger ulema, Allah kommer låta det goda du har fått bestå. Och han kommer att utöka och välsigna dig i det goda du har fått. Som den blinde mannen här. När han var tacksam till Allah och delade med sig, Allah lät det bestå. Och inshallah det blev också mer. Så när man är tacksam så får man behålla det goda man har fått och det blir mer. Till skillnad från de som är otacksamma. Vad är det de får? De får alla straff. Och i den här hadithen så lär vi oss också faran av att ljuga och att vara snål och otacksam. De två första personerna ljög, var snåla och otacksamma. Vad fick de av Allah subhanahu wa ta'ala? Vad var resultatet? De fick Allahs vrede, sakhat. Som ängeln sa att Allah är arg på er. Arg. De fick Allahs vrede. Så man förstår av den här hadithen att lugn, snålhet och otacksamhet gör att man får Allahs vrede. Må Allah skydda oss. Till skillnad från motsatsen, tacksamhet, givmildhet och ärlighet. Vad fick mannen för någonting? Ridda Allah subhanahu wa ta'ala. Allah var nöjd med honom. Så man är ärlig, man är generös och tacksam, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att vara nöjd med honom. Så det är väldigt viktigt att man har de här egenskaperna. Man lär sig också av den här hadithen att änglarna kan ta skepnad av människor. Då ängeln kom i skepnaden av en människa i början. Och sen kom han tillbaka i skepnaden av en spetälsk, sen en flintskallig och sen en blind. Så biidhnillahi kan änglarna ta skepnaden av människor. Vi lär oss också den här hadithen att om Allahs baraka kommer på någonting så kommer den här saken att öka. Allahs baraka gör någonting litet till någonting stort. Ett lamm blev en hel dal med får. En kamel blev en hel dal med kameler. En ko blev en hel dal med kor. För det var Allahs baraka. Så det finns många, många lärdomar från den här hadithen. De nämner också här, ulema, att vi finner ofta berättelser i islam där Allah subhanahu wa ta'ala eller profeten Muhammad alaihi salam berättar om Bani Israel. Bani Israel, eller hur? Ni minns också hadithen om grottan innan. Och varför? Jo, för det hände många underliga saker till Bani Israel. Många mirakel skedde till det här folket. Eller många underliga och speciella händelser skedde till dem. Så vi läser dessa hadither för att ha lärdom. Och inte göra samma fel som de gjorde. Utan göra det som är rätt. Följa de som gjorde rätt. Och inte följa de som gjorde fel. Och som Sheikh Uthaymeen nämner att det som har berättats från Bani Israel kan delas in i tre kategorier. Det som har berättats från Ahlul Kitab generellt, judar och kristna, kan delas in i tre kategorier. Ett, det som går emot islam. Till exempel vissa berättelser som står i Bibeln. Eller som står i Talmud, judarnas lagbok. Många av dessa berättelser är falska och stämmer inte. Som till exempel att profeten Jakob ska ha brottat ner Gud. Hasha lillah. Det är inte sant. Eller att profeten Lot a.s. skulle ha begått incest med sina döttrar. Står i Bibeln. Det är absurt. Det är sjukt. Inte så en troende person göra sådana saker. Hur ska en profet göra sådana saker? Så sådana här saker förnekar vi. A'udhu billah. Det är inte tillåtet att tro på sådana här berättelser. Sen har vi de berättelser som överensstämmer med islam. Eller som är berättade i islamiska källor, autentiska hadither. De bekräftar vi. Och sen har vi de berättelser som varken går emot eller bekräftas av islam. Islam varken negerar eller bekräftar dessa berättelser. De är det tillåtet att berätta. Så som profeten Muhammad sa, hadith om Bani Israel wala haraj. Ni får berätta från Bani Israel och det finns ingen synd i detta. Det är berättelser som inte strider mot islam. Och det är de som kallas för al-israeliyat. Och det är de som Ibn Kathir ofta berättar i hans bok Qasas al-Anbiya. Al-Bidaya wa Nihaya. Så berättar han ofta berättelser från yani Bani Israel, och samma sak finns också i många tafsirböcker. Tayyib. Författaren nämner sen en hadith som berättas från Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu. Att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut, wal-'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani." Här så sa profeten alaihi wasallam att al-kayyis, den smarta personen, är den som rannsakar sig själv. Och ordet dana kan också betyda den som ödmjukar sig själv. وعمل لما بعد الموت, och han förbereder sig för vad som händer efter döden. والعاجز, den inkompetenta, den dumma personen, är den som bara följer sina lustar och den som bara har tomma förhoppningar. طيب, och denna hadith finns i Tirmidhi och han säger att den är hasan. Men många ulema säger att den här hadithen är daif, den är svag, den är inte autentisk. Men det är ändå ord av visdom. Och alla dessa ord har stöd i islam. Alla dessa meningar i hadithen har stöd i Koranen och i sunna. Och det är visdomsord som man kan ta åt sig. Och vad är dessa visdomsord? Jo, att den smarta personen är den som rannsakar sig själv. Al-muhasaba. Att rannsaka sig själv. Vad menas med det? Att man tänker, till exempel på kvällen. Vad är jag för slags muslim? Är jag en bra muslim? Är jag en dålig muslim? Är Allah nöjd med mig? Eller är Allah arg med mig? Gör jag det som Allah vill att jag ska göra? Och håller jag mig borta från det som Allah har förbjudit? Det är att rannsaka sig själv. Har jag gjort rätt? Har jag gjort fel? Är jag uppriktig? Är jag inte uppriktig? Är jag generös? Är jag inte generös? Och så vidare. Att man rannsakar sig själv. Och här säger Sheikh Uthaymi rahimahullah: personen som rannsakar sig själv tänker, har jag gjort mina plikter som jag ska utföra nu? Mina böner, min fasta, min zakat, allting. Om svaret är nej, så förbättrar man sig. Och man försöker att bli en bättre människa. Och här gäller också att man är ärlig med sig själv. Att man inte ljuger för sig själv, som många gör. De förtränger sanningen och vill inte se på sina problem. Men början, vi har alla brister, eller hur? Och vad kan man säga, hur ska vi förbättra oss? Jo, först måste vi inse våra brister. Vi kan inte förbättra oss om vi förtränger våra brister, eller hur? Och tycker att vi gör rätt fast vi gör fel. Så det första steget är att erkänna sina brister. Nej, jag gör inte som jag borde göra. Jag borde göra si och så. Jag borde göra mera sunna böner. Jag borde göra si och så. Jag borde vara ärligare. Jag borde sluta ljuga och så vidare. Ni rannsakar sig själv. Och sen förbättra sig. Och att också tänka på sina synder. Vad gör jag för synder? Astaghfirullah. Jag har gjort den här synden. Jag har de här bristerna. Och vad gör man när man syndar? Då säger sheikhen, man gör istighfar och tauba. Man ber Allah om förlåtelse och vänder sig till honom i ånger. Och slutar upp med synderna som man gör. Och därför är det så otroligt viktigt att rannsaka sig själv. Och Allah subhanahu wa ta'ala har uppmanat människan till detta i Koranen. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger i slutet på surat al-Hashr: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun." Ni som tror, frukta Allah och se vad ni har förberett för morgondagen. Varje person ska se vad hon har förberett för morgondagen. Och frukta Allah, för Allah är väl medveten om vad ni gör. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Frukta Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Och varje person ska se vad hon har förberett för morgondagen. Och Ibn Kathir nämner i hans tafsir på den här versen, han säger: vi ska rannsaka oss själva innan det att Allah rannsakar oss. Och vi ska se vad vi har sparat för oss själva av goda gärningar till den dagen där vi ska möta Allah subhanahu wa ta'ala. Våra gärningar kommer att läggas framför våran Herre. Han som vet allt som vi har gjort. Och han vet alla än i våra tillstånd. Det finns ingenting som är dolt för honom. Så vi ska rannsaka oss själva innan det att alla rannsakar oss. Och det här har också berättats från Umar radiyallahu anhu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Rannsaka er själva innan det att ni kommer att rannsakas. Det här kommer att underlätta för dig. Men många människor tyvärr, de lever i dunjas rus. Som ulema vissa sa från Salaf, väldigt vackert. De sa att dunja är som en rusdryck, alkohol. En del som bara följer sina lustar. Ju mer man tar från dunja, ju fullare blir man. Och den dagen du vaknar upp, är då döden kommer. Då försvinner ruset. Kommer det att hjälpa dig då? Då inser man allvaret. Men livet är borta och det finns ingen återvändo. Det finns ingen chans att ångra sig. Utan då har man börjat sin resa in i nästa liv. Och då har man börjat sin qiyama. Och det man har dött med kommer man att möta sin skapare med. Så man ska akta sig från att låta sig vilseledas av det här världsliga livet. Så här nämner, eller i denna hadith så nämns det att den intelligenta personen är den som rannsakar sig själv. Personen som rannsakar sig själv. Och då säger ulema man förstår motsatsen. Att den dumma människan är den som försummar sig själv. Och struntar i sig själv. Och inte rannsakar sig själv. Och vad händer också? Personen då som då förbereder sig på nästa liv. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. Det här är det varje människa borde göra. Att agera för vad som händer efter döden. Bismillah. Naam. Många människor kämpar dag och natt för att samla på sig i det här världsliga livet. Rikedomar och vackra elektriska prylar och fina hus och fina bilar och så vidare. Men den smarta personen är den som samlar på sig för nästa liv. Och vad är det enda man tar med sig i nästa liv? Det finns bara en sak man tar med sig in i nästa liv. Ha? Eller amal, de goda gärningarna. Det enda man tar med sig i graven och det enda man kommer att återuppstå med på domedagen är sina gärningar. Dina pengar lämnas kvar, din familj lämnas kvar, din skönhet lämnas kvar, din makt lämnas kvar, allting. Vi kommer alla att möta alla utan någonting. Det enda vi har med oss är våra gärningar. Så man ska se vad man har med sig på den dagen. Som vi nämnde i tidigare föreläsningar. Den här mannen som sa, ja Rasulullah, när är domedagen? Vad sa profeten alaihissalam? Hej, Juan. Vad har du förberett för domedagen? Det är den viktigaste frågan. Vad har du med dig? Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala också, فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَدْ وَتَقْوَ. فَتَزَوَّدُوا, ja, ni samlar på er provision. Det som man behöver när man är på resande fot. Samla på er. Zad. För den bästa zad är taqwa. Yani lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Goda gärningar. Den bästa man kan samla på sig inför resan till nästa liv. Och vem är den dumma personen? Jo, det är den som bara följer sin hawa, sina lustar och begär och förlitar sig på hopp. Wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Yani han skjuter upp saker och ting och förlitar sig på Allahs rahma och Allahs förlåtelse. Och han kör den här tasweef-stilen. Sofa. I framtiden ska jag bli en bättre muslim. I framtiden ska jag börja med salah och så vidare. Han skjuter upp sina goda gärningar. Och det här är en väldigt, väldigt farlig egenskap. Och som jag tror Ibn al-Jawzi sa, att tasweef, att skjuta upp, är en av shaitans soldater. Det är ett jättestarkt vapen som shaitan använder. Att han får dig att skjuta upp saker och ting. Vänta till imorgon. Och det här kan du göra när du gifter dig. Det här kan du göra när du flyttar till ett muslims land. Det här kan du göra senare. Och så vidare. Och åren går och går och går. Du kommer bara längre och längre bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Så man ska akta sig för detta. Och hur kan man skjuta upp saker och ting? Vet vi ens om vi lever imorgon? Gör vi det? Ja? Sa inte profeten sallallahu alaihi wasallam att vi ska leva på morgonen som att vi dör på kvällen. Och vi ska leva på kvällen som att vi kanske inte lever på morgonen. Det är som att det är våran sista dag. Vi ska be våran bön som att det vore våran sista bön. Det är så en muslim ska leva. Vi vet inte om vi lever till imorgon. Så det är dag, det är nu man ska passa på att göra goda gärningar. Och därför säger också ulema att man ska inte dö i sorg över det som har skett. Det som har skett har skett. Qadar Allah, om det var fel, jag toba. Om det var bra, säg alhamdulillah. Men haka inte upp det på det förgångna. Vissa människor har depressioner. Och det är så synd om mig, jag gjorde si och så, det här har hänt och så vidare. De sitter bara och tänker på det förgångna. Slösa inte din tid på det förgångna. Och slösa inte heller din tid på det kommande. Det som har varit kan inte tas igen. Och det som sker i framtiden vet du inte ens om du kommer att uppleva. Men lev i nuet. Ta vara på nuet. Eller hur? Varje dag är den dagen du ska försöka vinna i. Göra tijara med Allah subhanahu wa ta'ala. Göra dina 5 böner. Vakta din tunga. Tala gott. Inte synda. Lyd Allah subhanahu wa ta'ala. Dö med ett, eller avsluta dagen med ett rent hjärta. Gå och sov med ett rent hjärta. Har du gjort någonting fel, be om förlåtelse. Och försök bättra dig dagen efter. Det är så en muslim ska leva. Och man ska inte då leva på tomma hopp. Och det finns ett väldigt vackert uttalande från Al-Hassan radiyallahu anhu. Där han sa: Laysa al-iman bitamanni wala bitahalli. Walakin al-iman man waqara fil qalb wa sadaqathu al-a'mal. Han sa här att iman, tro, är inte med tomma förhoppningar eller att klä sig vackert. Det här är inte iman. Det hur man klär sig eller vad man har för förhoppningar. Men iman är det som är förankrat i hjärtat och uppenbarar sig i gärningar. Det här är iman. Iman är det som finns förankrat i hjärtat. Din starka tro. Och det som uppenbarar sig i dina goda gärningar. Det här är sann iman. Så iman är inte det som många muslimer tyvärr har fallit in i. När du säger varför gör du inte salah och så vidare. Man säger jag har iman i hjärtat. Har ni hört det? Jag är troende. Vissa audibillah har mage att säga att de är troende. Fast de är så långt bort från islam. De ber inte, kvinnor som inte täcker sig. Folk som har flickvän, jag vet inte vad. De säger jag är troende. Och de borde skämmas. De är inte troende, är en person som visar sin tro i handling. Tro är inte bara att hoppas på att Allah är förlåtande, jag ska till Jannah, jag heter Abdallah, jag ska till Jannah. Funkar inte så. Utan tron måste finnas i hjärtat, och om du har sann tro i ditt hjärta så kommer den också att visa sig i dina gärningar. Eller hur? Den som har stark yaqin på att det finns ett helvete, som är 69 gånger varmare än våran eld, som är kolsvart, där folk ligger i lager av eld och får kläder av eld och torteras av eld och är kedjade med eld och dricker kokande vatten som får magen att explodera. Kommer de att göra gärningar som leder till elden? Den som har sann iman. Eller kommer han att akta sig för den här elden? Ja. Och han tror på ett paradis där den minsta platsen är som 10 stycken dunja. Där man får önska sig vad man vill i all evighet. Men han kämpar inte för att komma dit. Är det logiskt? Nej, wallahi. Den här personen är en lugnare. Så iman måste också visa sig med gärningar. Därför kan man inte vara muslim utan att göra goda gärningar. Man kan inte vara muslim utan att be. Utan man måste göra goda gärningar. Det här är religion av gärningar. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Det funkar inte att man bara säger jag tror. Utan tron är också att göra goda gärningar. Och Ibn Qayyim har ett väldigt vackert uttalande. Han sa den som reflekterar över sahabas tillstånd radiyallahu anhum. Han finner att de hade nått toppen i att göra goda gärningar och att vara rädda för Allah subhanahu wa ta'ala. De nådde toppen i att göra goda gärningar och toppen i rädsla för Allah subhanahu wa ta'ala. Medans folk idag har nått, yani de har förenat mellan att falla kort i goda gärningar och att bara hoppas. Att känna sig säkra. Förstår ni skillnaden? Sahaba gjorde så otroligt mycket goda gärningar. Och hade Hassan ibn al-Qayyim för 700 år sedan. Och folk idag, yani, har mycket brister att göra goda gärningar. Och sahaba, trots att de gjorde så mycket goda gärningar, var rädda för Allah subhanahu wa ta'ala. Var rädda för helvetet. Var rädda att deras gärningar inte skulle accepteras. Men folk som idag gör mindre goda gärningar och har brister och synder, känner sig trygga och säkra. Subhanallah. Och det är inte så en muslim ska vara. En muslim ska alltid klandra sig själv. Gör du gott, tänk att du kanske har gjort brister. Du borde ha gjort ännu bättre goda gärningar. Och du ska vara rädd att dina gärningar inte accepteras. Det är så en muslim ska vara. Och ska vara rädd för sina synder. Som vi nämnde, den troende ser sina synder som ett berg. Han är rädd att det ska krossa honom när som helst. Och vi går vidare till den sista hadithen, eller näst sista hadithen, som författaren nämner i detta kapitel. Och det är hadithen där profeten Muhammad alaihissalam, han sa att från en persons goda islam, min husnil islam il mar tarkuhu ma la ya'ni, från en persons goda islam är att han lämnar det som inte gynnar honom eller det som inte berör honom. Och denna hadith är också en av de hadither som Nawawi nämner i 40 hadither. Och många av salaf sa att den här hadithen är en av grunderna till god karaktär, eller adab, beteende och moral. Den här hadithen lägger ut grunderna till god karaktär och moral. Vad var det då profeten sa alaihissalatu wassalam? Han sa, vad som bevisar en persons goda islam är att han lämnar det som inte har med honom att göra. Tayyib. Vad menas med denna hadith? Yani, en muslim lämnar det som inte gynnar honom i detta liv eller nästa liv. Han lämnar det som inte gynnar honom. Det som inte finns någon nytta i detta liv. Eller inte heller kommer att gynna honom i hans nästa liv. Det lämnar han. Och man förstår av hadithen motsatsen. Att från en persons goda islam är att han är mån om de saker som gynnar honom. Taib. Att en muslim ska sträva i saker som kommer att gynna honom. Och därför så sa också profeten alaihissalam, ihris ala ma yanfa'uka, sahih muslim. Han sa, yani, kämpa i de saker som gynnar dig. Var mån och kämpa i de saker som gynnar dig. Det är så en muslim ska vara. Vi har, vad har vi för någonting i dunia? Vi har saker som gynnar oss, goda gärningar. I religionen så har vi saker som gynnar oss i dunia. Att arbeta, att gifta sig och liknande saker. Sen har vi saker som är ogillade, makroh. Hur ska vi förhålla oss till dem? Ja, baserat på denna hadith, Erwan. Lämna dem. Från en persons goda islam är att han lämnar det som inte gynnar honom eller berör honom. Gynnar det med att göra saker som är ogillade? Nej, alltså, lämna dem. Sen har vi el-mubahat, de saker som är tillåtna i islam. De kanske inte ger någon speciell belöning, men de är tillåtna. De sakerna ska man inte heller överdriva i. Vissa muslimer har lagt väldigt stor vikt på de här sakerna som är tillåtna. Att träna till exempel. Vissa mashallah tränar 6-7 timmar om dagen kanske, inte vet jag. Det är halal, men är det någonting som gynnar dig i nästa liv? Att träna 6 timmar om dagen? Nej, det är det inte. Det gynnar inte dig i nästa liv. Lägg istället lite tid till att studera. Träna mindre och studera lite grann. Jag säger inte att vi ska sluta träna. Det är bra att träna, mashallah, att vara i form, hälsan. Men man ska inte överdriva med de här tillåtna sakerna. Eller mubahat. Taib. För det gynnar inte oss i nästa liv. Och sen har vi motsatsen, de saker som är haram. De saker ska man lämna helt och hållet. Taib. Och den här hadithen bevisar också en annan viktig sak. Sluta leka med mobilen. Den bevisar också en annan viktig sak. Ulema säger att islam går ut på två saker. Islam kommer med påbud och förbud. Om du kollar i islams sharia, det går ut på att Allah säger gör någonting eller låt bli någonting. Eller hur? Det Allah har påbjudit och det Allah har förbjudit. När många tänker på islam tänker de på de saker Allah har påbjudit. Vad är islam? Att underkasta sig Allah i lydnad och tawhid. Definitionen av islam. Att underkasta sitt inre och sitt yttre till Allah i lydnad. In att säga shahadatain, att be, att fasta, betala zakat och göra hajj. Det här är islam. Men islam är också att lämna saker och ting. Som framgår av denna hadith. Att vad som gör din islam perfekt är att du lämnar de saker som inte gynnar dig. Och därför så sa också profeten alaihissalam, el-muslimu men salima el-muslimuna min lisanihi wa yadihi. att muslimen, alltså den som har sann islam, vem är det? Det är den som inte skadar andra med sitt tal och sina händer. Det är också islam att låta bli att skada sina bröder med sin tunga och sina händer. Där finner vi också att islam är att lämna saker och ting, att låta bli saker och ting som är skadliga och som är förbjudna. Så hur får man en perfekt islam och fullbordad islam? Jo, genom att göra det Allah har beordrat på bästa sätt och hålla sig borta från det Allah har förbjudit på bästa sätt. Taib. På så sätt fullbordar man sin islam. Och här nämner också ulema, avslutningsvis, att från de viktigaste sakerna som vi ska låta bli och hålla oss undan ifrån är förbjudet tal. Talet. Att tala haram. Att svära, att ljuga, att baktala, sprida skvaller, att smutskasta, att ge öknamn ifrån de fulaste av gärningar som försvagar din islam och gör dig till en syndare. För den sanna muslimen skadar inte sina bröder med sin tunga. Och därför nämndes också en hadith att från en persons goda islam är att lämna det tal som skadar andra. Det här är ett bevis på en persons goda islam. Att han aktar sig för det han säger. Och därför så sa profeten alaihissalam att den som tror på Allah och den yttersta dagen talar gott eller är tyst. Du har två val med tungan. Antingen har du någonting bra att säga eller så har du någonting dåligt att säga, men då är du tyst. Du säger inte det som är dåligt. Utan du säger bara det som är bra. I dunya eller i akhira. Så här är väldigt viktigt. Muslimen lämnar de gärningar som inte gynnar honom, som skadar honom. Han lämnar de uttalanden som inte gynnar honom. Lämna dessa saker. Och ulema nämner också här en annan viktig sak. Att lämna det som inte berör dig. Yani, lägg dig inte i alla problem. Alla konflikter. Allt skvaller. Vissa människor, mashallah, tycker om att ha näsan i blöt. Vad sa hon? Vad sa han? Vad sa hon? Vad sa han? Skvaller. Hänt i veckan. Va? Det bästa de vet. Skvaller. Och de har tråkigt utan skvaller. A'udubillah. Den här hadithen är ett bevis mot dem. Är du en sann och bra muslim, då bryr du dig inte om de här sakerna. Låt folk leva sitt liv. Lägg dig inte i folks liv. Om du inte ombes att till exempel medla eller att ge goda råd och andra saker. Och du måste ha information om personernas liv. Det är en annan sak. Men gå inte och snoka och lägg näsan i blöt i allting. Och ibland, wallahi, man måste mycket bättre av att inte känna till folks problem. Eller hur? Ibland man är nyfiken, jag vet det. Men sen i slutändan så ångrar man sig. Åh, varför la jag mig i för? Eller hur? Så att den som skonas från folks problem, alhamdulillah, det är mycket bättre. Lägg det in till. Och sen nämner författaren en sista hadith. Men det är en hadith som inte är autentisk. Och det är en hadith där profeten alaihissalam, han sa: La yus'al rajul fima daraba imra'atahu. Man får inte fråga en person varför han slog sin fru. Och denna hadith berättas av Abi Dawud. Och Sheikh Albani säger att den hadithen är da'if. Så den behöver inte, man behöver inte lägga någon vikt på att förklara den hadithen. Taib, och inshallah nästa vecka kommer vi att börja på bab taqwa. Tala om Guds fruktan. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.